God morgon. Det här är Radio Nacka. 99,9 MHz. Och radiolars.com. Det är ett nytt ljud i bakgrunden, hörs det? Får ta reda ut det. Jag har flyttat om så att jag spelar musiken ifrån en CD-spelare i en dator här och tänkte jag skulle prova det istället. Därför har han nämligen möjlighet att kontrollera vilka spår som ska spelas. Annars har han den billigaste formen av CD-spel utan någon som helst display. Då bara trycker man play och så går den då i en timme och 14 minuter. Men nu har jag lagt in en liten CD-spelare i en dator. Fast jag kan inte ta ut ljudet från datorn. Jag får gå liksom direkt den här hörlurspluggen i det där fram för att ta ut. Ja. Så det kanske är det som är ett nytt litet ljud. Vad har vi för ljud utanför? Vi ska öppna fönstret här, ska vi höra om det hörs någonting. Då ska vi se. Ja, det är lite fåglar här ute i alla fall. Det är ju trevligt. Fåglarna har vaknat fast det är en mulen kupol av moln som hänger ovanför Nacka just nu. Totalmulet är det. Men torrt, det har inte regnat på ett bra tag. Ska vi se, jag gick väl upp vid femtiden i morse och då var rådjuren, de kom sen och åt för fullt här alla blommor och alla grönt och sånt där. De brukar vara morgonpigga. Hon såg lite nyvakna ut, lite rufsa i pälsen, så de har väl precis vaknat och skulle gå upp precis som jag. Jag kände igen mig där. Mulet under hela dagen. Möjligen i natt kan molntäcket lätta lite grann. Förmiddagen då kommer att vara torr, men sen blir det troligen regn på eftermiddagen och kvällen. Så då kommer regnet, så att vi får några timmar på förmiddagen när man kan ha fönstren öppna. Sen måste man stänga så de inte sväller upp. Jag har en sån balkongdörr man kan ha öppen med tak över, så det liksom inte regnar in. Så det är en fördel. Så mulet hela dagen, lite regn på eftermiddagen och sen på kvällen. Och vi kommer från 8 grader bara idag, så det är lite kyligt. Jag känner det nu när fönstret är öppet här att det strömmar in kyla. Men ja, vi har väl en 6 grader i alla fall här i Nacka just nu. Klockan är 6 minuter över 7 på morgonen. Jag heter Lasse Lundberg. Jag finns här i direktsändning varje morgon mellan 7 och 8 på 99,9 MHz Radio Nacka. Man kan även höra den här sändningen på internet. Och där lägger även de, vi har de 6 senaste sändningarna spelandes där. De går i följd. Nu hör man tåget här kanske. Nej. Nej, det försvann. Och då går man till radiolars.com och där finns även lite länkar till saker jag brukar prata om här, lite sånt där. Det finns jättemycket att göra nu för tiden. Det är helt fantastiskt vad världen har förändrats. Här kan man läsa saker på internet och få en fullständig koll nästan av vad som händer i världen. Och så kan man lägga ut lite länkar och låta andra läsa vad man har läst och sånt. Lite källhänvisningar. Solen gick upp klockan 5:12 i morse och kommer gå ner klockan 20:21. Och det är lite kyligt, jag måste stänga till. Vi får lyssna på det där kvittret någon annan morgon när det är varmare. Och sen ska jag även fortsätta läsa ur boken Stockholms historia 750 år, som jag lovade. Jag väntar nu, behöver jag inte bara, först så stod alltså CD-skivan och gick, så jag fick bara tona upp och ner. Då, precis vad som händer nu händer bara, precis som man tonar upp så slutar en låt. Så att, men nu kan jag trycka på play här och ska vi se. Den andra låten hörde väl, ska jag hoppa tillbaka till hack så där. Nej, nu blev det låt 20. Nej men snälla någon, där har vi låt 2. Play. Ja, sen börjar den för sig inte direkt. Den börjar väl nu kanske. Ska vi höra det här? God morgon, det här är Radio Nacka. Ja, det är helt fantastiskt. Man känner sig som man är i rymdåldern. Jag sitter och tittar på displayen här på datorn och man kan se liksom hur det räknar ner, hur mycket som är kvar av varje låt. Och nu kan jag alltså välja, inte bara att jag kan välja vilken låt jag ska spela, utan jag kan, man kan sätta den här på shuffle. Det innebär att den kastar om låtarna, så då får man ny ordning på låtarna. Annars varje morgon när jag kört programmet så är det samma ordningsföljde som jag spelat CD-skivan från början till slut. Det har varierat lite, det tar en timme och 13 minuter att spela igenom CD-en, så ibland har jag börjat liksom 7. Och ibland har jag börjat så där nästan kvart i 7 som man har hört. Så det har varit lite variation. Men som sagt, det är något konstigt biljud här alltså. Man, nästan som man hör hur den där sedeln står och snurrar där inne. Tick, 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 tick. Ja, ja. Så att jag vet inte, jag kanske får koppla tillbaks igen. Ja, vänta, ska vi se om man kopplar ur. Det kanske läcker in. Vänta, ska vi se. Aha, det gick att få bort det. Det var alltså så att när man, det är alltså det, ja just det, det är den här hörlursuttagen fram på datorn. När man kopplar det till mixen, det där ljudet kommer ifrån. Så man kan koppla ut det ifrån datorn. Nu ska vi prova det här. Research and development in live broadcast. Jag kan koppla ut det från datorn, men det är den jag lyssnar på. Så ska vi se, då får jag koppla bort linjeingången. Då får jag lyssna på mig själv någon annanstans. Ska jag se så där. Ska jag bara dra igång. Ska vi se här om vi då kopplar på. Vi stänger av line in. Och så CD audio ut. Kopplar vi på. Och så ska vi se. Så värsta att jag måste göra med vänsterhanden. För jag har datorn till vänster. Det är tufft här alltså. De tror att de har det tufft i rak. Men här är. Och så lägger vi ut den. Sändning. Play. Nu ska vi se. Ja! Ja, nu hörs det. Nu slipper man det där. Nej. Ska vi se här, behöver man inte filtrera? Jo, då måste man fortfarande göra det. Det låter lite ynkigt där. Alltså, det är något skumt med den här audioutgången. De har lagt på någon sån här fuskstereo här på den här gamla datorn. Så de går inte att stänga av det. Usch. Men det här låter ganska bra. Trevligt. Ja, men då har vi löst det. Research and development. In live broadcast from... jag vet inte. Men i alla fall, det låter bra. Det låter bättre faktiskt än den här hullersutgången. Ja, god morgon. Klockan är nu 14 minuter över 7. Och i dagens, nu ska vi se vilken regel ligger, där ligger musiken. Jag måste lära mig det också. Jo, i dagens avsnitt av boken Stockholms historia 150 år så ska vi få lära oss lite om hur blev Regeringsgatan till? Och varför drogs Drottninggatan där den drogs? Varför står kyrkorna där de står i Stockholm? Det var alltså så här att i någon form av preindustriell yra och iver så ville kungen att det skulle vara reta gator. Vi har fått lära sig i boken här att det kom ju besökare till Stockholm och då var det viktigt att imponera på dem. Så när de seglade in då mot det som nu är Gamla stan och det som är Skeppsbron, så skulle de se liksom massa tjusiga stora hus där, fasader. Och det är därför vi fortfarande har en hel del fasader. Just på Gamla stan, just mot Saltsjön, så har vi en räcka gamla kåkar där som tittar ut. Nu ser de inte ut exakt nu som de gjorde då, för fasaderna har förändrats. Men idén att husen står där var för att öka in på NATO-kvoten. Och med de här köpmännen som kom in då. Och för att imponera. Och samma idé var också att... Stockholm bestod då tydligen en riktigt trevlig stad. Det var tydligen lite krokiga så här gränder, lite krokiga gator och små hus här och där och kåkar och sånt där och lite kostigar och sånt. Och det skulle man ändra på. Man skulle dra raka linjer och raka och allting skulle utgå från slottet. Alla gator skulle utgå från slottet. Det är fortfarande så i Stockholm att numreringen på gatorna utgår från slottet och blir högre och högre längre från slottet man kommer. Så jag vet i USA, jag bodde i Kanada och i USA, där är numreringen helt annorlunda, det kan jag berätta i ett annat program. Men det var alltså någon form av idé om att försöka betvinga naturen och göra raka gator och sånt här. Och jag måste säga att jag aldrig gillat Stockholm med de där trista, fula, stora husen och trista gatorna. jag hade tyckt mycket bättre om Stockholm när det varit lite så här irrvarr och virvar och kringelikrokar och gator och sånt. Jag vet inte om någon som kommer till en stad och blir imponerad om reta gatorna. Oj, vilka reta gator. Men det här var ju på 1600-talet. Och då var ju saker och ting annorlunda. Så det är väl mycket mer att man blev imponerad då. Det var ju så sent som på 30-talet blev ju alla imponerade av Tysklands enorma industriella framgång och framsteg och sådär. Så det kanske var annorlunda då. Det kanske var ball med stenhus och reta gator. Men bakom fasaderna, för alla gator skulle ha tjusiga stenhus, några stycken i alla fall och sådär. Bakom fasaderna inne på gårdarna så fanns kåkarna kvar. Några kåkar här och där liksom sådär. Och sen var det ju inte lätt, för att Stockholm är ockuperat. Söders höjder och Brunkebergsåsen vägade liksom att ge med sig de här planerna. Jag vet, jag bott i öknen där bara alldeles platt. Och där är logiskt att ha ett rutsystem med gator. Och på Manhattan har man gjort så också. Men i kuperad terräng, som Stockholm är till stora delar, så är det inte så lyckat. Det är väl mest delar av Norrmalm och sånt som det kan fungera. Men i alla fall, allt det här får vi höra mer om i boken om en stund. Stockholms historia 750 år av Lars Eriksson, som jag ska fortsätta i. Jag berättade här igår, och i förrgår var det väl, om Kim Jong-il, Nordkoreas ledare. Han är inte president, det är hans pappa som är president. På livstid dessutom. Fast pappan är död. Kim Il-sung, som tillsattes av Stalin som Nordkoreas diktator. Kim Il-sung har dött för några år sedan, men enligt Nordkoreas grundlag så är han president för alltid. Och den käre, som sonen kallas, som är den egentliga diktatorn nu, han är liksom ställföreträdande till pappan som är död. Så går det till när man pratar om grundlagar och konstitution. Det är ganska intressant. Jag ska berätta mer om en stund, men jag berättade ju att Kim Jong-il, sonen, är flygrädd. Och nu när han har besökt Kina igen så har han då åkt ett pansrat tåg för att han var rädd för att flyga. Och så åkte han det där bepansrade tåget tillbaka, och man ställde om tidtabellerna och sånt där för att han skulle fram. Och förmodligen var det det som ledde till en enorm tågkollision igår i Nordkorea. Järnvägsvagnar med olja och med naturgas kolliderade. Man tror att det kan vara 3000 personer döda och skadade i Nordkorea efter den här enorma explosionen. Och den skedde ungefär 9 timmar efter att den käre ledaren hade passerat i sitt bepansrade tåg. Så man undrar vad det gör. Om man nu har flygrädd, han har då tågrädd också, när det visar sig att han ledde ganska farligt där i sitt tåg kanske, trots allt. Ja, det vet man ju inte, för att all uppmärksamhet var riktad på honom, och risken att någon skulle köra tåg åt fel håll på samma spår där hans tåg åkte var ganska liten. Den åkte i sin kungliga vagn. Han är nu tillbaka i sin bunker där norr om Pyongyang. Och att han åkte till Kina har ju då att göra med att Kina, som vi vet, antingen ska då hålla dem i örat och försöka få dem att lugna sig vad gäller hans kärnvapenansträngningar, eller möjligen är det så att Kina använder honom som the bad cop och gör the dirty work för att skrämma västvärlden. Jag vet inte, det är min egen personliga analys att det kanske så ligger till. Men han är tillbaka i alla fall. Till yttermera visso, i USA så var det den 11 september ett fjärde plan som aldrig nådde sitt mål. Man tror att det kan ha varit på väg till Vita huset eller kongressen. Man vet ju inte vilket. Och då har man nu utarbetat en plan. Det var alltså det plan som kraschade i Pennsylvania, och passagerarna gick in och tog över och försökte ha hjälp kaparna, för de hade hört på sina mobiltelefoner att det var 3 andra plan som hade använts som självmordsbomber, så att de insåg väl att de var samma väg till möte, så att de gjorde allt för att ta över planet. Och man vet inte om de medvetet kraschade planet innan det kom till ett mål, typ kongressen eller Vita huset. Om det verkligen var så, eller om det var att de försökte ta över och i tumultet så kraschades planet. Det kan ju ha varit så att terroristerna kraschade planet i en åker hellre än att planet skulle bli tillbakataget av passagerare och pilot och sådär. Men möjligen var det så att de hellre dog med planet i en åker än att ge terroristerna den poängen, så att säga, att krascha i kongressen eller Vita huset. Det är i alla fall den ärofulla storyn som sprids. Så den kan vara sann. Vi får nog aldrig veta riktigt. Ja, FBI har inte släppt ut den här inspelningen från svarta lådan från cockpit, så det tyder på att det kanske inte var så ärofullt i alla fall. De kanske helt enkelt vill ta tillbaka planen, man vet inte. Men det här är ju ganska allvarligt om då ett plan skulle kraschas i The Capitol Building i kongressen i USA eller i Vita huset. Och därför är det så när att man hela det styrande garnityret får aldrig samlas samtidigt där, så att när presidenten håller sitt State of Union speech så brukar man ha några som inte finns närvarande. Men nu har man utarbetat ett nytt förslag här att om 100 eller fler kongressmän dödas, så ska man kunna ha en speciell klausul som ska kunna gå in, och man ska då tillfälligt kunna tillsätta folk. Och det här vill man då göra som en tillfällig lösning och än så länge inte skriva in i konstitutionen. Och det där är naturligtvis en ändring i konstitutionen, någonting som tar väldigt lång tid. Men det här visar ju återigen att man tar terroristhotet på allvar i USA och försöker sätta upp lite olika system för hur man ska kunna klara sig. Det är redan nu så att om presidenten dör så tredje vicepresidenten till, och om han skulle dö så är det talmannen som är den tredje ordningen. Men efter det finns ingen sån här naturlig följd, utan då blir det att improvisera. Det finns ett annat system som man har också. En del av de här administrativa funktionerna finns som en det kallas för shadow government, det är väl inte riktigt sant, men det finns som en funktion i berggrunden någonstans, folk som sitter beredda att kunna fortsätta att köra skattelängderna, höll jag på att säga, och utbetalningarna och social security och hela det här, får mycket administrativa att fortsätta rulla även om stora delar av Washington DC skulle bli utslaget. Det finns en sån där reservkapacitet, och sen har ju varje stat, varje guvernör har ju också är den viktigaste personen vad det gäller totalförsvaret i varje stat, och de övar olika idéer och sånt där. Så det finns lite sådana förberedelser, och det tyder ju på att USA tar man hotet på allvar vad gäller terror. Men den största indikatorn på att man tar hotet på allvar är ju att presidenten har sagt att om ett nytt plan är på väg mot en byggnad i USA så kan flygvapnet skjuta ner det planet. Och det är naturligtvis den kanske starkaste indikatorn på att man tar terrorn på allvar. Vilket kanske inte sker i Sverige, och det är ju skönt på sätt och vis att leva här i Lala Land, lite isolerade från verkligheten och slippa oroa sig för sånt här. De fyra terroristerna som greps i Stockholm och Malmö häromdagen är nu häktade, och de greps på tips ifrån CIA då. Måste det ha varit amerikansk underrättelsetjänst, jag vet inte vem annars som skulle gjort det rent praktiskt, lämnat över tipset. Och det återstår att se vad som händer med dem och händer med det. Och i England, i London, så greps 10 terrorister här om morgonen. Och de hade då förmodligen planerat att angripa fotbollsmatcher, Premier League. Så terrorismen rullar på, och i Irak så gör antidemokraterna allt för att störa och störa och störa. Och försöka bomba och ställa till så mycket som möjligt. Det var ju 10 barn som brändes ihjäl i en buss häromdagen i Irak. Det var flickor på väg till en flickskola när en självmordsmördare utlöste sin laddning. Jag tror det blir svårt att få Irak till en demokratisk stat helt enkelt, efter att en demokratisk stat är ju någorlunda öppen, har någorlunda öppna gränser och har någorlunda frihet för folk att röra sig. Och då kommer de här antiterroristerna att ta till alla medel och spränga bomber och skjuta och ge ut tidningar med som hetsar till våld och som beskriver lögner. Så det kommer nog vara svårt att ha ett fredligt och demokratiskt Irak. Antingen ska det vara fredligt under en diktatur, eller också så kommer det nog att bli ganska mycket självmordsmördare även i framtiden. Eller också får man bygga upp någon enorm kontrollstat, som ungefär som England har gjort, där man har kameror i varje hörn och fotograferar och har dataprogram som känner igen ansikten, och man får ha angivare och infiltratörer överallt och sånt där. Så det går ju att göra, men det gäller då att kombinera det med en form av öppen demokrati också. Men det är klart att antiterroristerna kommer ju inte ge upp. Det är en form av hedersak för dem att försöka förstöra så mycket demokrati de bara kan. Och de kommer ju försöka arbeta på flera fronter. Dels praktiskt genom att spränga bomber under överskådlig framtid då i Irak och mörda så mycket de kan. Och dels att stödja den fundamentalistiska islamismen. Och genom form av ideologisk överbyggnad till varför demokrati och öppenhet är fel och varför man ska återinföra sharia-lagar och så här. Så det kommer att fortsätta för överskådlig framtid, minst 100 år i Irak. Jag tror det kan vara svårt att få det till en demokrati. Och då kan man ju fråga sig om vi i västvärlden ska sprida vår demokrati över hela jorden. Är det värt det? Ska vi göra det? Eller ska vi bara dra någon gräns, någon form av järnridå som fanns förr i tiden mot kommunismen och liksom lämna några länder där i glömskan, eller på att säga. Det var ganska synd om alla de länder som lämnades bakom järnridån efter Jaltaupprörelsen. Framförallt länder som Polen, Ungern, Tjeckoslovakien som hade haft en stark egen identitet. För att inte tala om Estland, Lettland, Litauen som till och med blev medlemmar i Sovjetunionen. Och de lämnades på något sätt bara. Men vad skulle väst göra? Hur långt skulle man gå? Man fick på något sätt dra en gräns i sanden, en linje i sanden. Och efter andra världskriget så fanns det en del amerikanska generaler och tänkare som tycker man skulle gå vidare till Moskva och störta kommunismen. Och man kan ju, tänk om det hade hänt. Alltså det är en fantastisk tanke. Tänk om USA och England hade gått in och störtat Moskva-juntan då. Det är en ganska fantastisk tanke. Vad hade hänt? Ja, de här staterna med egen identitet som Polen, Ungern, Tjeckoslovakien, Estland, Lettland, Litauen, de hade ju levt fria, verkligen. Jag vet inte vad som hade hänt i Ryssland däremot. Om de hade ju haft kommunismen så länge, det var lite i samma läge som i Irak, att de hade haft en diktator så länge. Men i Irak så har ju Saddam Hussein kört sin socialistdiktatur i 30 år då. Och sen hade man inte haft en riktig demokrati innan. Det var i samband med Ryssland, hade inte haft riktig demokrati innan när tsaren fanns. Men innan kommunismen i Ryssland så fanns åtminstone en fungerande handel, och det fanns liksom en folk för att själva handlade med varandra och bytte varor och tjänster hit och dit. Så det fanns en form av fungerande samhälle. Och så länge man inte stötte sig med tsaren så var man väl någorlunda fri. Och så det fortsatte ju under kommunismen att man inte skulle stötta sig med överheten, men då var det en totalitär diktatur där allting skulle skötas via staten, och det var därför man kunde ordna svält och för att hålla folk nere och så vidare. Så även om jag tycker västerlandets demokrati är den bästa och definitivt är värd att kämpa för här i väst, så jag vet inte om man ska exportera den runt hela jorden. Jag är lite skrämd av den tanken. Men så är det här med oljan förstås. Vill vi ha oljan, hur ska man då göra? Ska man handla med någon diktator för liksom få oljan, och så får de ha sina länder där? Så gjorde USA med Shahen av Iran. För 1979 fanns han där, och då handlade man med honom och han var noglarna diktator där. Och sen kom Jimmy Carter och tyckte, ja men inte ska väl vi stödja en diktator, Shahen av Iran är hemskt. Så då drog han undan mattan för Shahen av Iran. Och så blev det värre. Så kom de här islamisterna. Så att där ser man, det finns, there's no free lunch. Det finns ingen enkel lösning heller på det här om man är en västvärld. För det blir betydligt värre, och just Iran är ju en av de starkaste sponsorerna nu av terrorismen, en av de starkaste maktpolerna för terrorismen världen över och islamismen. Lite grann som Moskva var på sin tid den starkaste polen för kommunismen världen över. Sen har vi Saudiarabien som har väldigt mycket pengar de också. Men de har alltid haft en närmare kontakt och varit mer uppbundna med USA. Det är lite som Shahen var, skulle man kunna säga. Så där är lite så här fram och tillbaka förhållande, att det finns liksom lite kraftig fram och tillbaka i Saudiarabien. Men samtidigt så stödjer Saudiarabien mycket av den extrema islamismen runt om på jorden också. Så vi har en del såna här problem, och en del pratar om att ett stort religionskrig och stort världskrig, civilisationernas krig som står framför oss. Jag ser inte riktigt så svart eller vitt. Jag vet i USA när jag bodde att det fanns väldigt många muslimer, den absolut stora majoriteten levde fredligt, tog hand om sina familjer och arbetade och levde som medborgare och fungerade. Och så är det vad jag vet också även i Europa. Sen finns det en del terrorister och till viss del har ju de en grogrund i vissa moskéer. I London till exempel så har en del av den här, och även i USA har vi gjort hemliga inspelningar. En del av den här terrorismen uppmuntras och uppviglas i sådana sammanhang. Men jag tycker ändå det vore helt fel att döma ut. Man kan inte döma ut islam, det är ju en religion som andra, och man kan definitivt inte döma ut muslimer som är en stor grupp som finns i västvärlden. Och i deras perspektiv så måste ju västvärlden vara bättre, för att där har man ju möjlighet att hylla sin religion och leva efter sin religion och bestämma sitt eget liv. Betydligt större möjlighet än man har i islamistiska diktaturer. Och det är väl just det som stör de här fundamentala islamisterna. Att de sitter i sina länder och är diktatorer där. De tycker inte om att muslimer kan resa till andra länder och bli fria där. Och leva i västvärlden och vara fria och fortfarande vara muslimer. Det är väl egentligen där en del av knuten ligger. För det underminerar ju en del av diktaturerna i hemma i diktatorländerna. Exakt samma fenomen som när kommunistdiktatorerna inte tycker om att det finns demokratier för nära sig, eller inte tycker om att deras egna undersåtar reser och bygger egna liv i de fria länderna. Så där kan man ju prata om ett civilisationernas krig. Det är alltså diktatorer som vill behålla sina maktpositioner, sina maktpyramider. Det är diktatorer mot demokratierna, skulle man kunna säga. Och frågan är om man ånyo ska dra någon linje i sanden som i Jalta ungefär och lämna vissa länder i elände, höll jag på att säga. Men man kan ju säga att de ska få sina egna liv. Och nästa fråga är om man då ska handla med dem överhuvudtaget. Och nästa fråga är, ska demokrati förbjuda sina företag att handla med vissa stater? USA har haft vissa sådana saker. Man till exempel tillåter man inte USA sina företag att betala mutor till andra länders regimer. Och det är lite samma sak. Det går liksom i samma linje. Och vissa länder har man bannlyst, som det har varit Muammar Gaddafis Libyen till exempel och Fidel Castros Kuba och så vidare. Ibland har man gjort sånt. I Europa, där har man inte förbjudit mutor. Där har man tillåtit sina företag att muta i utlandet. Och det är då man är inne på den här linjen, att man liksom håller på med de här diktatorerna. Så frågan är vem som ska bestämma, på vilken nivå ska man bestämma om man ska förhandla, om man som företag i demokratisk stat ska förhandla med en diktator. Det brukar ju vara president, regeringschef eller statsminister som bestämmer att den här diktatorn kan vi göra affärer med. Och det är riktigt då? Ja, för det första ska man komma ihåg att de här demokratiska mallarna och måttstockarna vi bestämmer vårt liv och samhälle med, de fungerar egentligen bara i demokratier och i västvärlden. Där kan man prata om rättssäkerhet, där kan man prata om vad som ska vara en fri kapitalism under vissa lagar och sånt där. Men utanför, det är det som är så viktigt att komma ihåg, utanför ett rättssamhälle så är det inget rättssamhälle. Det är en sån här enkel grundregel som ofta inte nämns, framförallt inte i svenska media. Man vill liksom jämställa de här diktaturerna till, ja, det är samma som här i väst ungefär. Och det är inte det. Det är lite mer som krigstillstånd som råder. Utrikespolitik är detsamma som krigstillstånd. Och det här med internationella domstolar är egentligen bara utrikespolitik. Det är inte frågan om ett rättssamhälle där. Det är inte frågan om lag eller rätt. Det är bara frågan om politik eller politiska kampanjer. Därför är det helt fel egentligen att kalla det för internationella domstolar. Det är liksom bara en politisk ord. Det borde heta någon form av politisk kampanj. Det handlar om. För man underminerar ju hela förtroendet för rättsstaten när man kallar politiska kampanjer för rättvisa. Därför tycker jag mycket illa om benämningen internationella domstolar och hela den idén. Det skulle kallas för tribunaler eller för någon form av så att säga, kampanjer emot vissa man inte tycker om. Det är så man ska se det. Och vi ser det här ofta i den svenska debatten, hur man blandar ihop det här med vad som är rättssamhälle eller inte. Man pratar om att det ska kunna finnas internationella lagar. Det är sånt går ju inte att ha om inte alla länder är demokratier och på något sätt ställer upp på det. Men det är ändå lite långsökt. I alla fall, det här får jag väl prata mer om någon annan gång. Nu ska vi se, nu ska jag starta. Play, jag ska ta en låt från början här igen. Nej, men första låten har spelat, inte ska se. Andra spelat, tredje låten blir det. Nu ska vi se. Där ligger play. Ja, den som har gjort den här sedeln har inte varit så tajt på starten direkt. Kan man inte... Men det är ju ingen riktig diskjockeyshow det här, det är sant. Ska jag vara lite pauser, det är ju trevligt. Förra veckans avsnitt, ja ungefär, igår när jag läste om Stockholms historia så fick vi lära om Hans Nilsson som hade varit borgmästare, och det verkade som att det förekommit en del oegentligheter beträffande hans tomtaffärer. Och det var långt före Skandia. Så i maj 1636 lämnade Hans Nilsson sin post som borgmästare på grund av ålderdomssvaghet, och då kunde han inte längre påverka eventuella försök att utreda hans tomtaffärer. Och där slutade vi den spännande historien igår. Och vad ska nu hända? Han har alltså försvunnit. Kan inte dra i trådarna inifrån. Nya kockar trädde till i styrelsen. Han är pensionerad. Men Stockholms starke man under ett antal år från 1630-talet mitt upptäckte att... olagligheter av allt att döma hade förekommit. Och då kallade man Hans Nilsson till ett förhör på rådstugan. Där slutade vi igår och där fortsätter vi idag. Rådstugan. Väl på plats tillfrågades Hans Nilsson av Peter Gavelius om ett antal tomter som utan rådets vetskap, citat, ifrån staden komne är, slutcitat. Dessutom hade man upptäckt att Hans Nilsson hade tagit ut stadens fastighetslängd ur rådhusarkivet. Vilket onekligen var ett misstänkt förhållande. Den gamle borgmästaren återlämnade nu den i högsta grad efterfrågade fastighetslängden. Och fick sedan svara på frågan varför han hade lagt beslag på en viss tomt i Tullhusgränden. Den tomten hade han sedan sålt vidare till industrimannen Mårten Weiwitzer, nu Rosenstjärna. Och sannolikt är denna tomt identisk med den som Hans Nilsson i oktober 1629 hade köpt bredvid en annan av Mårten Weiwitzers tomte. Det vill säga en av tomterna i skeppsbroförsäljningen. Hans Nilsson svarade att han beviljats detta köp av rådet och att han hade stadsbokhållarens kvitto på köpesumman samt stadens fastighetsbrev på tomten. Alla papper var med andra ord, ansåg han, i sin ordning. Men rådet var inte imponerat av den före detta borgmästarens argument och hävdade att den aktuella tomten hade sålts utan dess vetskap och att köpet därmed inte hade antecknats i stadens protokoll, tänkeboken. Inte heller hjälpte det att Hans Nilsson visade upp bokhållarens kvittens eftersom den inte hade haft någon befogenhet att på egen hand utan rådets tillstånd sälja, citat, någon stadens egendom, slutcitat. Men Hans Nilsson försvarade sig med att den dåvarande statsskrivaren Egert Mattsson Aurelius hade beseglat ett stadens brev på denna tomtförsäljning till borgmästaren. Det om något borde visa att köpet hade gått korrekt och lagligt till. Egert Mattsson, som sedan 1635 var rådman, försvarade sig med att Hans Nilsson kommit till honom med brevet och, citat, befallde att han det försegla skulle, ty det var honom, av rätten bevilja, slutcitat. Att borgmästaren kunde befalla detta visar hans starka ställning i stadsstyrelsen. Eftersom statsskrivaren satt med i rätten och säkert visste att denna inte alls beviljat försäljningen. Rätten av rannsakningen blev att Hans Nilsson skulle återlämna de övriga tomter han ägde till staden, citat, efter han dem för sin höga ålder icke bebygga kan, slutcitat. Man kan säga att rättvisan efter nära ett decennium hann ifatt Hans Nilsson, vilket var i sista stund. Eftersom han avlev följande år, 1639. Ja, turerna kring försäljningen av tomterna på Skeppsbron visar att trycket på Stockholm redan kring 1630 hade blivit så kraftigt att trängtan efter attraktiva tomter var starkare än de eventuella moraliska betänkligheterna. Annars ska vi ta en liten paus om man hittar ett regel. Och det här är Radio Nacka, ska jag säga. Klockan är 7.45. Jag heter Lasse Lundberg. Finns här varje vardag mellan 7 och 8. Mulet väder hela dagen idag, med en uppehåll fram till eftermiddagen då vi förmodligen kommer få lite regn även under kvällen. Och sen först i natt spricker det upp lite granna. 8 grader under dagen och just nu 7 grader här i Nacka. Thank you. Jo, Ernesto Cortázar. Där tog låten slut. Och det är ganska intressant att se att det här med mutor och korruption, det är ingenting man hittar på nu, utan det har förekommit länge. Och en skandal som jag berättade om här igår och förrgår, som jag berättade om för länge sedan, det är ju Förenta Nationernas, FNs Oil for Food program, som visade sig vara en stor skandal där man nu håller på och gräver. Och det senaste jag hörde var igår att Kofi Annan, FNs generalsekreterare, har sagt ungefär, nu ska vi tvätta den smutsiga byken, allt ska ut. Så han har tillsatt någon som ska utreda det här. Det är bara det. Att han egentligen är en av de huvudmisstänkta. Och de han har tillsatt, han har tillsatt folk som ska utreda honom. Och dessutom har tydligen inte åklagarna rätt att begära ut handlingarna och sånt här i det här fallet. Det finns liksom ingen riktig klös bakom den utredningen. Det hörde jag på WABC här i förrgår, och på BBC som jag lyssnade på igår, BBC Radio 4, så tog man inte upp det här att det var Kofi Annan själv som är en av de huvudmisstänkta. Man kanske är lite mer fin i kanten och vill ha lite starkare bevis, men ja, vi vet inte alla detaljer, men det ser ut som det har varit en jättelik skandal i alla fall. Saddam Hussein har mutat en hel del folk i FN och i västerländska stater, och det kan förklara också det motstånd i FN mot att peta Saddam Hussein av tronen och så vidare. Så att det finns en hel del saker där, tror jag, som vi kommer få höra mer om. Hoppas det kommer ut. Men det tar ett tag. Wall Street Journal har skrivit om det här sedan hösten 2002. Så jag räknar inte med att det kommer svenska medier i första hand. Här är FN bara ett steg under Gud i stor. Fast Gud tror man inte på. Så att det liksom, här är FN verkligen heligt. Och det är verkligen konstigt. Det består av ett gäng diktatorer och några demokratier. Så hur skulle summan av helheten bli bättre än delarna, kan man undra. Nåja. Tillbaka till den lite finare korruption man hade då på 1600-talet. Vad gäller tomtjobberi i Stockholm. Var var jag någonstans här nu då? Okej. Nästa rubrik lyder: stormaktsstadens palatsstad växer fram på 1600-talet. Vi läser ur kapitlet Stockholm växer och breder ut sig, Stockholms historia, 750 år, av Lars Eriksson. Kring sekelskiftet 1600 var bebyggelsen koncentrerad till staden mellan broarna och Gråmunkeholmen. På malmarna var bebyggelsen fortfarande mer begränsad, men den växte stadigt. Redan på 1600-talet revs de medeltida stadsmurarna på Stadsholmen, samtidigt som malmarna hade börjat expandera så kraftigt att myndigheterna fann anledning att reglera byggnadsverksamheten. Efter en förödande brand på den västra delen av Stadsholmen 1625 reglerades denna del av staden med nya och raka gator som drogs fram utan hänsyn till det gamla gatunätet. Resultatet av denna reglering blev främst stora och lilla nygatorna. Ja, de omfattande gatoregleringarna fortsatte 1637 på Norrmalm väster om Brunkebergsåsen, och de fullföljdes sedan öster om åsen år 1640. Och sedan 1642 tog steget till Södermalm. Träkåkar raserades. Gamla kvarter förintades spårlöst. Och det skedde delvis med hjälp av inkallade soldater som bistod de kungliga lantmätarna och fortifikationsofficerarna med att skapa en stad med raka gator och fyrkantiga kvarter. Det äldre och brokiga gatunätet utplånades nästan helt, och istället växte en bebyggelse av ståtliga och mäktiga stenhus fram ut med snörreta gator. Nu skapades Regeringsgatan, döpt efter förmyndarregeringen som styrde för drottning Kristina fram till år 1644. Nu skapades Drottninggatan med namn efter drottning Kristina själv. Fredsgatan, döpt efter Westfaliska freden 1648. Och slutligen Malmskillnadsgatan, som längs med den mäktiga Brunkebergsåsen klöv Norrmalm i två delar, den västra och den östra malmen. Ledarna i detta arbete var från 1634 överståthållaren och amiralen Claes Fleming. Han om någon var mannen som gav Stockholm dess nya ansikte. Det var ett ansikte som i stora drag bestod ända till den omfattande Norrmalmsregleringen kring 1960. Och i många stycken ännu går att återfinna på nedre Norrmalm. Redan 1648 kunde Sigismund Fogel, konstnären som presenterade staden i ett omfattande kopparstick, konstatera att stadens yta ökat tiofalt under en 20-årsperiod. Vid sidan av nybyggnationer på de stora nya ytor som tillföll staden i första hand på Kungsholmen och Norrmalm revs mängder av gammal bebyggelse och ersattes med nya hus. Och i den här processen var det inte bara enstaka hus som dukade under, utan hela gator och kvarter försvann. Och även därefter har stora om- och tillbyggnader skett. Gator har breddats eller fått nya sträckningar. Men i många fall kan vi inte bara följa 1600-talets nya gatnät på nedre Norrmalm, utan också vandra längs gator som ännu har den bredd de en gång fick under 1620-1640-talen. Och det här gäller till exempel Drottninggatan och den norra delen av Götgatan och Storgatan. Flera viktiga torg skapades eller omskapades till den form och det mått som de fortfarande har. Bland annat Gustav Adolfs torg, som då hette Norrmalms torg. Även Hötorget, Östermalms torg, som då hette Ladegårdslands torg. Och även så Norrmalms torg, som då hette Packartorget. Och även Södermalms torg. Det har diskuterats huruvida en stor generell plan låg till grund för denna väldiga omdaning av den svenska huvudstaden. Det finns enstaka tecken som tyder på att Gustav II Adolf hade planer i den riktningen. Och de möjligheter som gavs till regleringar av den västra delen av Stadsholmen efter 1625 års brand i området visar att kronan hade hög beredskap för en sådan omvandling. Det går inte att belägga säkert, och kungens död vid Lützen 1632 innebar i alla fall ett stopp för hans personliga insatser. Regleringarna fullföljdes de fortsatta åren med än större kraft. Många samtida stockholmare skulle säkert säga hänsynslöshet av myndigheterna. Under alla förhållanden kan man se hur en strikt geometrisk plan låg till grund för den nya stadsplanen. En plan eller doktrin som hade sin grund i samtidens läroböcker i stadsbyggnadskonst. Från en mittpunkt skulle raka gator stråla ut i olika riktningar, kantade av kvadratiska kvarter. Som en fond i den andra änden av varje större gata skulle ett eller flera kyrktorn fungera. Stadens naturliga centrum var självfallet slottet med borgtornet Tre Kronor. Och längs Drottninggatan kan vi än idag se hur flera kyrkor bildar fond, men än tydligare hur idealbilden är förverkligad på Östermalm, där Jungfrugatan utgår från Hedvig Eleonora kyrka. Men i flera fall spelade naturen stadsplanerarna ett spratt. Idag kan vi ana hur lantmätarna och deras medhjälpare mödosamt strävat efter att betvinga naturen, men till slut tvingat sig upp. Och det här syns tydligast när bergen runt Södermalmstorg har tvingat gatulägarna till en hel del krockar. Trots försök med bergbränning. På norra Malmen var det enklare, om än synnerligen arbetskrävande. Där sattades mycket energi på att gräva igenom och även minska Brunkebergsåsen. Stadsplanerarnas önskan att helt gräva bort den i deras ögon synnerligen irriterande rullstensåsen mitt i den blivande idealstaden var dock omöjlig att förverkliga. För åsen finns fortfarande efter 750 år, precis som de hårda bergknallarna på söder finns kvar. Och detta som en påminnelse om att människan inte helt rår på naturen. Men ibland triumferade människan. I stormaktstiden Stockholm var det tydligast i form av den första slussanläggningen som år 1637 stod färdig i besvärliga Söderström. Syftet med regleringarna var att bygga en ny huvudstad värdig den nya stormakten Sverige. Och därför var ansiktet utåt mot besökande utlänningar, antingen de var diplomater eller köpmän, oerhört viktigt ur kronans synvinkel. Och därför började nya skeppsbroraden byggas. Av samma orsak var kravet på pampiga stenhus längs de nya huvudgatorna på Malmarna kompromisslöst. Men inne på gårdarna fanns sannolikt mycket kvar av den gamla kåkbebyggelsen. Skeppsbrons gavelhus är kanske den bästa och största sammanhängande påminnelsen om den bild som stormakten Sverige ville ge av sin huvudstad. Men en rad rikt utsmyckade adelspalats eller köpmannahus reste sig också på Nedre Norrmalm, på Blasieholmen, i kvarteren kring Södermalmstorg och i synnerhet på den omdöpta Riddarholmen. Det petersenska huset vid Munkbron eller det Braheska i Götgatsbacken ger idag en aning om hur dessa palats tedde sig. Det mäktigaste palatset av dem alla, fältherren Jakob de la Gardiers fyrtorniga och dekorativt utsmyckade byggnad med det passande namnet Makalös, har dock försvunnit spårlöst. Norr om strömmen, mitt emot slottet, stod huset stolt ända från år 1644 när arbetet stod klart till den dramatiska novemberdag år 1825 då det till teater förvandlade palatset började brinna mitt under en föreställning. Och den som vill få en aning om utsmyckningsdetaljerna kan ta del av ett urval nere i Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Så där är ett tips, dit kan man be sig. Ja, det var intressant. Jag får musiken att spela också. Ja, jätteintressant. Stockholmshistorien 750 år av Lars Eriksson. Och jag heter Lasse Lundeberg, ansvarig utgivare för denna sändning i Radioföreningen Nacka. Vi hörs igen imorgon klockan 7.